Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Lyssna, om de inte var i Afrika, I would be there. Alltså, min pappa hade aldrig kommit hit om det inte var för de här sakerna.
Nej.
Om ni tycker att det är så jävla jobbigt med alla invandrare, get the fuck out of there, så kan vi get the fuck back.
Välkomna till Checkpoint, avsnitt 23!
Yay!
Och välkommen hit Marvin Asante!
Yay! Tack så mycket, tack så jättemycket.
Welcome!
Kul att vara här.
Så himla kul att ha dig här.
Verkligen.
Det är roligt att vara här, ni har det så mysigt här inne också. Ja. Så jag kan bo här inne.
Nej, men det är en innest att få sitta här och podda. Men Marv, som jag kallar dig, vi är ju familj. Du är ju min systers fästman.
Mm-hmm.
Men också en otrolig person. Men berätta lite, vem är du?
Oj, den frågan är alltid så här, var ska man börja någonstans?
Ja.
Jag är 31 år gammal. Jag jobbar som sångare. Jag är en utbildad ekonom. Före detta basketspelare, professionellt. Jag är en självdefinierad wannabe renaissance-man.
Typ. Love it!
Intressant!
Hur gammal var du, sa du?
31.
Wow.
Och hunnit med så mycket?
Det känns ibland som att jag levt tre liv lite, känner jag.
Ja, för jag börjar bli stressad nu. Shit, jag har inte hunnit med så jävla mycket. Alltså.
Måste börja med basketkarriär.
Wow.
Men fan vad nice. Men jag tycker din resa är så jäkla spännande. Och det är ju lite så att jag och Marvin är de som brukar hålla låda på familjemiddagarna, så att säga. Så att det kändes ganska naturligt att bjuda in dig till vårt samtal. För att vi har alltid så jäkla mycket att prata om.
Jättekul.
Och spekulera och ponera och fantisera.
Filosofera.
Ja, men verkligen.
Det
är svara då. Exakt. Men skitintressant att bara höra lite. Jag tycker det är så spännande att du delvis liksom är ekonom. Du har ju gått på Handels, vilket inte alla har. Framförallt inte om du är en minoritet eller svart. Det är ganska ovanligt. Men också är så enormt kreativ. Både liksom som sångare och... Men så här, berätta lite om hur du var att gå på Handels.
Ja, det var... Som du var inne på, så är man ju inte i majoriteten. Om man ser ut som jag, går på Handels. Jag skulle säga att bilden som jag hade innan var ju så här, baserad på typ snabba cash. Liksom. Alltså bara, typ som han från nya snabba cash-serien.
Mm.
Han som, vad heter han nu igen?
Alltså han entreprenör.
Finanshajen, ja.
Mm.
Precis.
Det var så min bild
där, liksom. Ja, Wall Street, typ the greed is good. Och så.
Just det.
Och delvis blev den ju bekräftad, tyckte jag.
Mm. Okej.
Okay. Alltså, typ så här, greed is good. Kunde man ju höra folk säga som med så här halv ironi men halvt allvarligt också. Som att så här, det är inte bara dåligt, haha. Eller så här. Det var första gången jag någonsin hörde en svensk propagera för att man ska betala för universitetet. Vi hade en hetsk diskussion där våra GPAs kanske kom på tal och jag började jämföra oss och sa det, mitt svar var okej, men då skulle det vara sämre för Sverige eftersom det var sämre betyg än mig. Så ifall jag inte skulle kunna gå här för min mamma inte kan betala, så får vi ett sämre land.
Exakt.
Ja, så lite sådana grejer ställdes man ju för, alltså, så här, där det var typ kulturkrock. Jag älskade ju inte att vara på själva campus liksom.
Nej. Vilket år talar vi nu?
När vad blir det? Jag gick ut 2015 eller 16 där någonstans. Mm. Jag började 2011 tror jag. Tog lite längre tid på mig att ta kandidat. Jag var fortfarande basketspelare när jag började. Så första året så liksom var jag kanske på varannan tenta för att vi hade borta match eller något sånt där. Man åkte ju runt och spelade i andra städer. Och sen typ efter ett år på Handel så slutade jag spela basket. Och sen typ ett år efter det så bara okej, okay, det är inte det här jag kommer göra heller. Så jag började sjunga i Tensta Gospel ungefär då. Det var lite som att säga okej, okay, man får inget liv av att vara här. Jag behöver göra någonting i mitt liv där man får lite liv också. Så började jag sjunga där och sen så gick det jävligt snabbt tills att det var det jag fokuserade på. Och sen så blev studierna som så här, okay, jag ska göra klart det på sidan av. Men det här är det jag fokuserar på. Typ. Det är ju, jag hade ju andra kompisar också som pluggade ekonomi på typ Stockholms universitet och sånt. Och egentligen så är jag väl det enda som jag tycker om Handels rent akademiskt, det är att det är högre press, tidspress och typ så här gränser för att, alltså om du inte klarar så här många tentor så blir du utkastad och du kan inte vara kvar på skolan, och andra kunde ju liksom typ om du har en tenta som du inte har klarat,
du kan ha resttenta kvar,
åtta år senare kan man ta den liksom. Medan så här var det så, okay, de vill sätta en under lite press för att det är som är grejen, du kan göra allt det här som alla andra också kan. Men du kan göra det under kortare tid och med tidspress. Och, för jag jämförde tentorna med mina vänners tentor och sånt. Det var så här, det var samma grejer. Typ enda skillnaden så att vi fick inte ha med oss en formelsamling. Vi var tvungna att memorisera det. De fick ha med sig formelsamlingen till sina. Och sådana här saker. Som bara för att göra det jobbigare. Inte göra det så att man kan mer egentligen.
Jag är supernyfiken på att veta ännu mer vem du är så. Jag tänker, när du berättar så upplever jag att det finns väldigt mycket där, ja, men målmedveten och prestera och sånt där. Har det alltid varit så? Är det familjetradition du kommer från? Att det kommer från någonstans? Eller är det
jag vet inte om jag kan kalla det tradition eller inte. Min pappas uppväxt är inte helt så här glasklar hur den såg ut för mig. Jag vet att han gick på internatskolor och sen han från Ghana. Gick på internatskolor i Ghana och så här. De var rätt välbärgade och då var det liksom, då ska man ha disciplin och det, ja, men som brittiska internatskolor, ja exakt, liksom med så här kamratuppfostran och det är också Afrika, så bestraffningen är 3 gånger, 10 gånger så hård som det var på engelska. De var tvungna att gå på knäna i grus fram och tillbaka. Typ i så här, jag vet inte exakt hur länge, men han sa att hans hela ben blödde när han var klar. Så det var samma typ av bestraffning.
Vi är väldigt kreativa.
I'll give you that.
Nej, men så, alltså, han hade ju sån internat uppfostran. Tror jag inte så mycket kontakt med. Alltså det var så att du skickas iväg hela året. Sen kommer du tillbaka. Så ganska vanligt tror jag, i alla fall i Västafrika. Liksom, i alla fall pappan som är liksom väldigt distant. Det är så här, jag är din pappa. Jag är patriarken i den här familjen. Men vi ses när du är 18. För att din mamma och din skola fixar allt det där. Och sen så kommer jag in när du ska vara man typ. Och så här, min farfar, det är 3 fruar också. Så det är liksom din helt annan världen. Så det hade ju min pappa med sig. Så när jag var liten så var ju han väldigt, väldigt disciplinerad. Alltså om jag klagade så var det så här, okej, okay, ska du klaga? Vi kan testa de sakerna jag fick göra liksom. Och så hade man inte så mycket mer att säga. Så alltså när jag var ju typ så här 6, 7, för min pappa var här när jag var fram tills jag var 3, 4. Och så var han här tills jag var mellan 7, 9, 10 någonstans där. Och mellan 1 till 4 så var det som vem som helst, alltså, så här, man är för liten för att ha disciplin. Men vid 7 till 9, 10 då var det ju så här, du ska vakna 06:30. Det är din tid att gå upp. 06:45 ska du ha varit på toaletten, duschat, borstat tänderna, bla bla, och stå utanför din dörr med bäddad säng och vänta tills jag sitter i att du ska gå och äta. Såna här saker. Sen så höll han på att mixtra med olika såna här saker hela tiden. Så att det var så här, den kanske inte höll värsta länge. Och han fick fascinera i det hela tiden, men det var alltid liksom...
Kan det vara den disciplinen han lärde sig från internatskolan, att man ska följa vissa tider?
Det var rätt militärt. Alltså han försökte göra den här grejen, vet, som de gör i alla fall i filmer i militären. Mm. Att så här, de ska bädda sängen, så ska han ta en krona och så ska han släppa den och så ska han kunna studsa. Mm. Exakt. Men min madrass var för mjuk, så det gick inte. Han bara, okej, det här var en sån sak som han testade. Så han bara, okej, vi fortsätter inte med det.
Men när du reflekterar tillbaka hur han... försökte uppfostra och sånt där. Tänker du att det var, eller vad är känslan? Precis, var hamnar du någonstans i?
Jag brukar säga att, för att han, som jag sa, han flyttade till Ghana när jag var 9-10. Mm. Hade det fortsatt så hade jag blivit galen. Då hade det blivit rebell, tror jag. Mm. För att det var för strängt. Alltså det var ju också så här, typ, du får inte gå hem till några kompisar sent, du får inte sova över hos kompisar någonsin. Det var väldigt många olika saker som jag säger, det jag inte heller förstod logiken. Vad spelar det för roll? Så då tror jag att jag hade sparkat bak ut. Som det blev nu, så blev han som, när han försvann, då kommer jag bara ihåg det här idén av hur man ska vara och sånt. Och det formar lite hur man själv approachar det. Och så då, när det blev mer som ett val efter att han försvann, då så har det varit till min fördel, skulle jag säga. Så i den dos jag fick det, så ser jag på det positivt. Hade jag fått mer, så tror jag att det hade varit negativt. För att det är liksom lite too much. Men så ja, det började där liksom, att då var jag redan rätt inriktad på så här, okej, man ska åstadkomma så här. Han var också en sån här person som, du vet, när han åkte, och mitt första födelsedagskort som jag har hemma, från att han skickade från Ghana då, så stod det typ, "Son of Africa, live for 100 years or more. Live till you can free the continent from the neocolonialistic economical grip. Live the burning spear of Ghana. Live for 100 years or more. I love you, my son." Tush. När jag fyllde 18 ringde han och sa, "Alexander the Great conquered the world by 23. Get to work. Click." Så det var såna här, så här värld jag växte upp i lite grann. Min mamma var inte så mycket så där mycket mer fokuserad. Man ska må bra. Och han kallar bara henne jävla kommunist. Mina barn ska inte bli socialister. De ska tjäna pengar. Och det var rätt mycket fokus på det. Liksom.
Vilken blandning.
Men alltså så här, jag tänker bara, wow, alltså att få ett sånt, alltså att få ett sånt text på en postcard. Alltså vad gör det med dig i den åldern?
Jag kommer inte ihåg hur det var. Alltså jag vet att jag hade alltid var så här, hade kände mycket press att jag skulle vara bra, men alltså från mig själv. Inte så att jag var så här, jag vill inte ha dem besvikna, utan det var så att jag anammade den attityden själv. Så jag själv var, jag kommer ihåg jag fick någon gång 4 fel av 100 på något så här glostest och blev helt galen, för att jag fick alltid 99 eller 100 liksom, alltid full poäng. Så det var mycket så här press, men det, alltså jag idag är tacksam för det 100%. För att jag tycker det har lett till att min hjärna funkar på ett sätt där allting är grandiost. Alltså när jag spelade basket skulle jag bli NBA-proffs. Det fanns inte, alltså det var inte så här, jag vill, jag kommer bli. Och även idag när jag kollar tillbaka, så känns det som jag var det. För att under hela tiden jag spelade, så var det som var min attityd. När jag gick på handel, så skulle jag bli liksom finansaj på Wall Street, och jag skulle bli världens rikaste människa. Och nu när jag gör musik, så ska det också vara världens största musik till slut, eller något sånt där. Så, och det gör livet mer spännande. Jag njuter av att vara målmedveten. Jag ser inte det som något som tynger mig, utan jag tycker att det spicer upp tillvaron.
Var är du uppvuxen rent geografiskt?
Skogås huvudsakligen. När jag var väldigt liten bodde vid Tumba. Sen Skogås. Och Skogås är ju så, det är liksom two sides of the track, som vissa förut är där. Så fram till 15 i Skogås så bodde vi on the darker side of the tracks. Efter 15 så köpte min mamma ett radhus. Då hade hon utbildat sig färdigt och blev sjuksköterska och sånt. Så med lite hjälp från hennes mamma, så kunde hon fixa ett radhus, och då var jag on the other side of the tracks. Men där var jag bara i typ ett år, för sen flyttade jag till USA och spelade på high school ett år, med ambitionen egentligen att gå på college och allting, men sen så blev det strul med visum efter ett år. Så då kom jag tillbaka och då bodde jag 2 år till där, och sen så fort jag fick chansen så flyttade jag mig för 19, och då var jag försörjde mig på basket eller sånt.
Mm. Men vi har ju pratat lite framförallt om din tid i USA.
Mm.
Men också den här, alltså delvis att som svart eller mixad växa upp i Sverige och hur det såklart präglar den på många olika sätt. Men också, du berättade så himla bra någon gång om, inte chocken när du kom till USA, men just skillnaden på hur man blir bemött. Och det var liksom en annan verklighet att förhålla sig till.
Verkligen.
Och du var också ganska ung.
Mm.
Vill du berätta om det?
Alltså, det fanns ju också två upplevelser där för mig. För att jag var först i en liten, liten stad som heter Kirkland i Illinois. Och då var det ju, alltså så här, min skola hade fler människor i Sverige än den staden hade i hela staden.
Oh, ja.
Och det var, du vet, 99,9% vitt.
Det låter
countryside,
som det.
Basically, Trump County.
It sounds like white.
Det var Trump County. Mm. Och med de, den känslan som någon som ser ut som alla här inne skulle göra om man var i Trump County.
Mm.
Varpå jag fick flytta efter jag påtalade det för den här, de som hade hand om min placering där. Och då kom jag till Roanoke, Virginia. Och Roanoke, Virginia överlag är väldigt svart. Södern. Det ligger ju lite så här, typ mitt i, precis på i slutet av södern, om man ska säga, upp mot norr.
Mm.
Nära DC. Staden jag bodde heter Roanoke, typ 300 000 människor. Och det kanske var 30-40% svart där, något sånt. Alltså, om jag gissar, men från vad jag upplevde.
Mm.
Det första som slog mig var egentligen inte hur jag som svart blev bemött. Eller det gjorde var det, för att det var bara skönt. Jag kände mig så jävla avslappnad bara.
Mm.
Det var liksom, man behövde aldrig använda sin vita röst. Det var nytt.
Befrielsen.
Ja, det var nytt. Men samtidigt så chockades jag nästan mer av vad jag upplevde som generational ignorance.
Mm.
Där jag kände att många av mina lagkamrater i basketlaget och sånt, alltså, för min familj bodde hos, de bodde i ett område som, alltså det var inte välbärgat, det var nog arbetarklass, straight arbetarklass, men de bodde alla i hus. Men du vet, jag vet inte om ni har sett i filmer och sånt, men du vet, där i, det finns skillnad på hus och hus.
Mm.
De här husen är så här, färgen är flagnad, brädorna är lite trasiga här och där. Så det är liksom, om man ser hus, då tänker man i Sverige, villa.
Ja, just det.
Nej, men
det var liksom, that type.
Nej. Och rätt, ganska rough, inte så här Compton rough eller något sånt, men du vet, shootings hände, folk kom med pistol till skolan ibland. Och, och jag kommer ihåg min första träning. Jag hade varit där bara några dagar när jag flyttade från andra stället. Och så det var min liksom första prioritet. Jag bara, måste komma till laget här. Och så tränade vi. Och sen så satte jag mig på en sån här gul buss. För de skjutsade hem mig från träningen. Och när jag satt där bak, alltså, frekvensen av n-ordet i deras meningar, det var det första som visade mig på, så okej, de här tänker lite annorlunda från mig. För jag var fortfarande, min farsa satte mig framför Roots när jag var 7.
Mm.
Och satt mig framför Chaka Zulu när jag var 7.
Mm.
Och det satt så här och bara, det här är världen, så här ser det ut. Du måste göra så här, så här, så här för att förbättra situationen för svarta. Annars kommer ingenting hända om inte vi gör det, bla bla bla. Så det fanns, och jag såg på amerikansk svart kultur från Malcolm X, från Martin Luther King, Marcus Garvey-linsen. Där det var lite, enligt mig, en mer värdig kultur. Innan crack kom, så tyckte jag att det var en mer värdig kultur.
Mm.
Och det var lite, den levde lite på 90-talet i typ så här neo soul kulturen om man tänker så där gamla Love and Basketball eller Love Jones filmer där de premierade att vara lite bildad, du vet, educated black man och hela den grejen. Så jag kollade på USA. Jag visste ju att det var the streets och allt sånt där också, så det var inte som att jag var ignorant när det kom till det, men hur pass långt distanserade de var ifrån idén om att försöka vara en bildad black man eller black woman, det slog mig. Och som sagt, det var liksom, yeah, my n-word, the Quan n-word said that n-word, and the n-word said that the n-word. Jag bara, det finns inget slags liksom någon kritisk förhållningssätt till att yttra det här ordet överhuvudtaget. För att även jag kunde, och även idag till, i vissa sammanhang använda det. Men varje gång så är det så här, I'm not sure. Och så, även om jag lyssnar på musik och det är så här, man kanske säger det med conviction, men sen efter så bara, I'm not sure if I should be or not. Och man märker, tycker jag, på folk som gör det, som har den känslan när de gör det. Och sen de här där det bara var, alltså det var som typ eller liksom. Det var helt,
de kan till och med använda det mot, alltså, vita.
Ja.
Det är som så här, bror, eller som vanligt.
Och det var ju inte bara svarta som använde det heller.
Men det är så sjukt.
Alltså, liksom, the Chet Hankses of the world som fanns där. Om ni vet om Chet Hanks är.
Nej.
Tom Hanks son. Google it. Bad gal, white dandara. Rude boy, it's a white boy summer. Bad gal, white dandara. Rude boy, it's a white boy summer. Nej, men, det fanns ju såna och de kastade ju också det, alltså, lika frikostigt runt. Och sen, det var bara ett, liksom, ett symptom, men jag tyckte sen jag var runt de här människorna med så märkte man liksom att säga okej, om, och jag förstod det här med då att det här området vi bodde i, där hade svarta bott sen slaveriet. Alltså sen de blev frisläppta. Och det var då först jag började tänka på, oh, fan, det, så är det ju med allihopa. Alltså för redlining, på grund av att de då inte fick banklån, de fick inte ja, men allt det här som de inte fick göra med, för de försökte hålla ner dem medvetet. Har ju lett till att det, om 6 generationer i rad eller någonting bor i det mest socioekonomiskt utsatta området, så vet vi vad det får för effekter. Man vet vilka effekter det för med sig när man bor i fattiga områden. Så om din mamma är fattig och inte kan någonting, och hennes pappa var fattig och inte kunde någonting, och hans pappa eller mamma, exakt, och samma sak och samma sak, det enda du tar med dig från varje generation är mer negativa saker. Så när jag var där då vid 16, så tyckte jag att så här, det känns vid det här laget som, du vet, de är så långt efter att det är ett dött lopp. Och det var då det också slog mig att så här, och det spelar ingen roll om den här killen gör allt han kan. För att han måste offra sitt liv för sitt barn i det där landet. För att han kan bara komma in på en JUCO eller en community college på sin höjd, om han är en av de här basically lotterivinnarna som på grund av sina betyg kommer till Harvard, då kanske då kan han förändra allting på en generation. Men som det funkar för 99% av folket, så är det, du har jättebra betyg, men om du inte har pengar så kommer du inte till en jättebra skola. Så då får du en okej skola, och sen så får du ett okej jobb. Så då kan du skicka ditt barn, om det också sköter sig helt och hållet, till en lite bättre skola. Och sen så tar det 7 generationer innan man kommer och gör klassresan. Till skillnad från Sverige, där man kan göra klassresan på en generation om man liksom sköter sina kort rätt. Vissa med utländsk bakgrund vill avses säg så mycket av sin kultur som möjligt för att bli så accepterade som möjligt. Och då när det kommer till allt det negativa som möjligtvis finns inom den egna kulturen, då är de första att peka på det, de första att skrika högst om det. Och inte för att de bara godhjärtat vill att vi ska utvecklas som samhälle, utan för att de är pick-me's, som vissa kallar det. Alltså där det är så här, jag är den duktiga, låt släpp in mig, kasta dem här, de kan inte sköta sig.
Ja, eller som en viss partiledare som har gjort väldigt jävligt nej men det
alltså när jag kollade på den här, och hon bara, jag håller med dig Jimmy, och jag bara, what the,
nej jag har inte ens kollat för att jag visste att jag typ skulle kasta något på tvn.
Nej, alltså, men alltså jag var tvungen att kolla
hypnos. Ja. Nej, men det place måste ju vara, någon har ju en källare som i Get Out, de har ju bara bytt hjärna.
Exakt.
I henne.
100%.
Nu fick ni en spoiler för den som inte har sett Get Out. Men det är ju uppenbarligen, det här är ju inte en svart syster som pratar, utan det är ju väldigt sorgligt och läskigt. Vi pratade också i avsnittet med Janine om det här, att så här, hur fan gör man när man inte har någon bättre förebild? Jag har inget svar. Hur ska vi excel in our blackness om det är det här vi ser i media varje dag?
Alltså jag har tänkt på det en del, alltså, för att alltså förebilderna föds ju ur någonting. Alltså de kommer ju från vår kultur, och då, om de ska vara en positiv förebild, eller om de ska vara positiva förebilder, så vill man ju se saker där de har använt vår bakgrund, våra motgångar möjligtvis, byggt det till styrkor, och så ser man så här, så där kan man ta en väg uppåt som är honorable. Men det som jag har tänkt på är att på grund av kolonialismen och slaveriet så finns det mesta av svart kultur inte kvar. Alltså, vad har vi för religioner? Arabernas eller de vitas? Vart är våra egna trosuppfattningar från innan? Hur ser våra skolor ut? De är byggda i, stöpta direkt efter kolonisatörernas skolor. Vad är vår kultur? Om man kollar på amerikansk kultur, som vi pratade om innan, så har deras kultur blivit påverkad av den socioekonomiska situation de har varit i 500 år. kollar man på afrikanska kulturen så har den fått the white savior complex, kolla mot västvärlden, allting är bättre där. Varenda gång jag har varit i Ghana, Gambia, eller jag har varit alla afrikanska länder jag har varit som är svarta, alltså varenda gång så kommer jag träffa någon som säger I love white people, I love the West, I love USA, I hate Africa, I hate this, I wish I only want white women, I wish I was a white man, såna här saker. Och det, man ser det genomsyra, i alla fall jag ser det genomsyra så mycket av den afrikanska kulturen, där man har anammat, på samma sätt som amerikanerna har anammat the bad guy mentaliteten, så har de anammat en underlägsen typ av attityd. Mm. Inte alla då. Men alltså, om man kollar på de som inte har det så bra ställt. Sen så finns det ju de som har det bra ställt, men de har istället lite mer så här, vi är bättre än er för att vi har är som dem.
Just det.
Så här, mina barn går i skolan i England och såna här saker. Så det som jag försöker säga är att jag tror att den här generationen och de framtida generationerna, det är vi som kommer bygga oss och designa vad det nu är som kommer vara Black excellence. För Black excellence har varit förtryckt i 500-600 år, så det går inte att kolla bak. Mm. Det som fanns innan, det är så här, okej, vi ska gå till Mansa Musa som var världens rikaste man för hur många hundra år sedan. Men det finns, alltså, de brände biblioteket där, Alexandra. Det är så här, det finns inte dokumenterat. Vad är det vi ska hämta ifrån? Vi kan inte hämta ifrån någonting gammalt egentligen. Eller det finns kanske, jag är inte heller en expert på, du vet, för det var ju word of mouth som kulturen färdades innan. Och min farmor kan bara tree och jag kan inte tree och hon kan inte engelska, så vi har inte kunnat kommunicera om sådana saker. Så jag är ingen expert, men det jag ser det som en stor utmaning att föra det vidare ännu mer liksom muntligen. Så det känns som att det här måste vara något helt nytt som vi ska, vi kan inte kolla mot dem före oss, vi måste vara visionärer liksom.
Preach.
Jag tänker
också på du, om vi går tillbaka, utan att jag är inte intresserad av att hänga ut henne eller prata om det partiet hur mycket som helst, för att det talar sitt tydliga språk så. Men däremot så, du nämnde ju förut att du lyssnar på Malcolm X, vilket alla här nu tror jag kan skriva under på att det är en av dem som har inspirerat mig i alla folk, även fått upp mina ögon kring de här frågorna. Mm. Och han sa någonting som är så sant, så sant, så sant. Han var som före sin tid, så det är helt fantastiskt. Och han säger, det absolut vassaste verktyget de implementerade för att behålla oss svarta nere, det var ju divide and conquer.
Exakt.
Och det rasismen gör med det verktyget tror jag påverkar vissa än idag. Utifrån att, alltså för mig blir det väldigt tydligt genom hennes beteende. Då har de lyckats. Divide and conquer.
100%. Det finns en bok som heter How Europe Underdeveloped Africa. Som är väldigt intressant angående divide and conquer. För att jag menar, vi alla har ju sett landsgränserna. Även det här är en till anledning till varför det är så här. Till exempel, Ghana. Vad är Ghana? En koloni. Vad var Ghana? Ashanti. Ashanti, på det sättet som det var, det är inte kvar. Vad var Sydafrika? Zulu. Zulu är ett folk, men Zulu-riket, det finns inte kvar.
Nej.
Ingenting av det som var finns kvar. Det enda som finns är de linjerna de har ritat upp. Exakt. Och hur ritade de upp de linjerna? Genom att kolla, okej, vart har vi två krigande folkstammar eller mer? Och sätta dem i samma land. Så att då kan vi ta ut resurserna för alltid.
Medan de håller på
och krigar. Och när det kommer till förra året och BLM och sånt, min initiella reaktion var bara så här: this is all just bullshit. For real, for real. Alltså, ingenting kommer förändras.
Berätta mer.
Så här. Europa och resten av västvärlden äger Afrika. Tillsammans med Kina.
Än idag.
Alltså, lika mycket idag som de gjorde när de koloniserade. Det enda skillnaden är att de inte officiellt koloniserar länderna. Men de äger ju fortfarande varenda business i varenda land. Så,
inte bara det, förlåt. De äger hamnar, flygplatser. Och alla när länder resurser. Inte kan betala tillbaka skulden,
exakt.
Som främst då Kina har stått för, då stänger Kina ner hamnar, flygplatser, och landets ledare kan inte göra jack.
Inte bara det. Nu vet inte jag om det här fortfarande stämmer, men jag kommer ihåg att jag kollade upp det här, det var kanske 10 år sedan nu. Men att typ 10-15% av Frankrikes BNP kommer från kolonialskatt.
Än idag.
Alltså för att länderna betalar för att få vara fria. Alltså förstår ni då? Alltså
du får inte ens trycka pengar i vissa länder genom att du får ett godkännande av franska...
Förstår du vad jag menar?
Franska...
Kolonialismen är inte över. Det är som bullshit. Och hur ska vi... Så här, rasismen kom inte från att de enligt mig, kom inte från att de kollade och bara, de här är äckliga, vi hatar dem. Den kom ifrån att de kollade på allt som fanns i Afrika och exakt. Sa, we want that shit. Och började utnyttja dem för att kunna få that shit. Och sen när de ska kunna ursäkta det där för sig själva när de går och lägger sig på kvällen, då började rasismen byggas upp. De är djur, de är apor, de är undercivilicerade, de är allt det här. Mm. Rasismen är en biprodukt av kolonialismen och utnyttjandet. Och så länge utnyttjandet fortsätter så kommer de fortfarande behöva ha de här ursäkterna i sitt huvud. Det här är varför de är underutvecklade. Jag menar, om man går in på Twitter, man ser ju seriöst svenska män sitta och säga, ni ska vara tacksamma för kolonialismen för att vi är civiliserade. Alltså det är så här, det är den här världen vi lever i. Så att vi sitter
här. Vi var
redan
civiliserade.
Exakt. Men när de tvättade sig bara på lördagar här så
nej, men det är sant. Nej, men det är sant. När vikingarna höll på att roffa åt sig och hitta andra och beröva alltså, och sno massa skit så fanns det civilization
universitet.
I Afrika.
Det, liksom, det,
men det finns en anledning till att Egypten var Egypten. Alltså såhär, it happened under ekvatorn så att säga. Eller
och om man kollar så här, från faraos tider vart Egypten gjorde handel då beskriver de ju massa olika delar i Afrika exakt, som exakt. De brukar åka till för att göra handel. Och där de också har döpt vissa länder, till exempel de åkte till landet av punt för där kunde de handla kryddor och massa olika saker. Så det fanns redan alltså.
Men det är samma sak med Indien, och Indien är också en koloni under
en av de UK, absolut liksom. Starkaste eller lite starkast, men det är sådana små saker som vissa uttalar sig och sen sätter sig hos en och blir såhär, shit, där trädde på min palett ner. Och det var, jag tror att det var på CNN, nu kommer jag inte ihåg vem politiken var, men han kom tror jag från Sydafrika någonstans, så fick han fråga just det här med white saviorism och så vidare, att typ vad skulle du göra för att få kontinenten på fötterna igen? Alltså jag skulle vilja sparka ut varenda NGO som finns.
Exakt.
Det kommer bli smärtsamt som fan, sa han. Men det kommer ge oss en möjlighet att bygga upp på ett helt andra strukturer.
100%. Alltså i många afrikanska länder så kan inte bönder sälja det de odlar. På grund av att NGOs och andra länder skickar ner till exempel havre, frön, whatever, ris och så vidare. Vilket gör att allt bönderna odlar slängs ju för att marknader säljer det andra länder och NGOs alltså tillför landet.
Ja. Min första sa alltid när jag var liten, han sa bara så här, alltså kasta Röda Korset, kasta alla de här grejerna. Sen så jag vet att de gör väldigt mycket bra jobb.
Ja,
de räddar många liv. Men det han menade på i makroperspektivet är det här är plåster på ett köttsår. Och det enda det gör är att stilla deras samvete medan de suger ut kontinenten.
Exakt.
Och när jag sa att det var bullshit förra året med BLM och allting, det jag menade var att ingenting kommer förändras förrän det ändras.
Nej.
Alltså, ekonomiska neokolonialismen. Alltså, förrän Afrika ser annorlunda ut så kommer ingen se annorlunda på afrikaner. Alltså, anledningen till att vi refereras till som djur, som apor, som underutvecklade och allt det här, och varför de använder samma retorik i USA, det handlar om för att vi, alltså om man kollar på alla de flesta andra folkgrupper som det finns fördomar om, då har de också den här positiva för att de håller på att bygga sin sak på hemmaplan.
Japan, asiater,
Kina, alla de här, exakt. Du vet, och det är det här jag menar med att vi måste bygga vår egen nya kultur, därför att vi har, när de kommer med det, vad har vi som svar? Det är såhär, shit is pretty busy right now.
Så mitt tolkning är att det är yngre generationer, det är det som kommer få till några förändringar, framförallt på kontinenten, tänker jag.
Exakt. 100%. Och ingen kommer ge oss den.
Nej, och jag tänker också såhär,
revolution!
Så det blir lite i väntan på att den här äldre generationen dör. För att de kommer aldrig släppa ifrån sig makten. Som vi sa, makten är en drog. Tittar vi på till exempel det valet som skedde i Uganda.
Ja.
Vi har en president som är, jag vet inte, han kan ju närmare
78.
90. Men får jag bara peta in en tanke där. Har inte ni tänkt på att de flesta afrikanska länderna, befolkningen är mycket mer än Sveriges befolkning. Alltså vi pratar miljontals i befolkningen som lever i poverty. Men ledarna lever med extremt mycket pengar. Men har inte ni tänkt på att varje gång det kommer en opposition som vill utmana ledaren, som vill att folket ska kunna få ta del av rikets rikedomar, pengar och så vidare, så har ledaren oftast en armé och skitmycket vapen för att kunna strida mot alltså oppositionen. Och det här är saker och ting som white countries ger de här ledarna, för de vill fortfarande ha kvar ledare som stoppar pengar i fickan och i bankkonton i andra länder, som ser till att befolkningen är fattiga och inte kan utveckla landet.
Exakt.
För så länge det pågår så kan de ta saker från vår mark.
Patrice Lumumba. Exakt det som hände med honom. Det här är en light version av det. Och yes. Det här är grejen. Alltså, bilden som vi lever i av vad som pågår är så straight up fucking bullshit. Alltså, han var ju Kongos, skulle bli Kongos liksom första riktiga president.
Mm.
Det är svart på vitt fakta att CIA mördade honom.
Mm.
Varför?
Mm.
För att Kongo har mest naturresurser i hela världen.
Mm.
Ska vi på allvar låtsas som att vi vet att den är faktum, den har kommit ut. Ska vi låtsas som att det inte händer någon annanstans? Ska vi låtsas som att alla de här diktatorerna som är...
Libyen?
Gold currency. Vad var de på väg att börja bygga i Libyen? De skulle starta en egen valuta över hela. Nu, Gaddafi var en tappad människa. Men ingen brydde sig för att han var en tappad människa och torterade sitt folk. Ingen brydde sig förrän han sa att han skulle börja göra en gold currency. Helt plötsligt så var han världens största diktator och USA alla behövde gå in.
Mm.
Alltså, den dagen resten av världen allvarligt talat, de med samvete, allvarligt talat är ärliga om vad som händer. Och om de har ett samvete, då skulle det kanske ändras. Men det där är bara rosa drömmar.
Tror du att det sker en förbättring? Eller är du hoppfull? Eller känner du att vi är långt ifrån?
Det jag såg häromdagen från Ghanas president gjorde mig hoppfull. Det var någon schweizisk politiker. Som en kvinna som sa typ, you have the natural resources, we need the natural resources, that's why we're here. Och han sa bara, well, det som vi har pratat om nu basically, började han spotta, bara, vi måste äga våra egna naturresurser, vi måste bli exportörer och refine våra egna råvaror tills att det blir riktiga produkter. Det enda sättet som vi kommer ur det här greppet. Och du vet, det är det enda svaret för Afrika. Att vi ska slänga ut de där företagen. Och jag skiter i, alltså till exempel, igen, en galning, men ingen brydde sig, är ju Zimbabwe, Mugabe. Straight talk. Ska vi säga så här, ni snodde hela kontinenten. Ge tillbaks den, punkt. Ge tillbaks den bara, punkt. Annars, det var det han sa. Och han blev Hitler i västmedia. Nu, jag säger inte att sättet han gjorde det, att man ska mörda människor hit och dit. Men hur togs skiten? Och ni tänker inte ge tillbaka skiten gratis, eller hur?
Nej.
Så kanske man måste ta tillbaka den på samma sätt. Jag säger inte att det är det jag propagerar för. Men om vi allvarligt talat ska hålla på och prata om fucking bistånd och ekonomisk tillväxt, get the fuck out!
Jag vill bara lägga på det här.
Komma och så här, flytta härifrån. Nej, det var ni som visade oss vägen hit.
Alltså, nej.
Nej.
Lyssna, om de inte var i Afrika, I would be there. Och min pappa hade aldrig kommit hit om det inte var för de här sakerna.
Nej.
Om ni tycker att det är så jävla jobbigt med alla invandrare, get the fuck out of there, så kan vi get the fuck back. Easy. Alla världens problem beror på de här sakerna. Så här, varenda land i hela världen, i hela västvärlden, sen typ andra världskriget, har trott att vi har levt i någon slags världsfred.
Ja.
Det enda som har hänt är, det har varit ekonomisk krig mellan USA, Ryssland, Kina.
Mm.
Och alla andra oroligheter som händer överallt handlar om det. Varenda gång du kollar i tidningen och du kommer se Libyen hit, Syrien dit, där dit, där dit. Nej, Kina, USA, Ryssland. Kina, USA, Ryssland som gör alltihopa. Som du sa innan, när varje gång de rebellerna kommer och vill få bort en diktator, vilka är det som backar diktatorn? Kina, Ryssland eller, och Ryssland tar ena sidan, USA tar andra sidan. Kina tar ena sidan, USA tar andra sidan. Och sen så blir det Kongos kaos liksom. Och det enda svaret är att de måste get out. Och jag vet inte hur man gör det. Det är ekonomisk makt eller militärmakt.
Jag vill bara lyfta, för vi nämner lite historiska personer här och pratar mycket om att kunskap är så jävla viktigt just i det här ämnet. Så jag vill verkligen bara lyfta ett konto på Instagram som jag brukar göra. Där får jag all min kunskap. För de som inte följer Svart historia på Instagram.
Shoutout Amma
Kulina. Stor shoutout, och framförallt hela liksom Patrice Lumumbas historia, allt det lärde jag mig därifrån. Så in och följ, det är otroligt givande och riktigt bra kunskapsbank om just svart historia.
Så man förstår varför det ser ut som det gör.
Verkligen. Jag har en sista fråga. Vi brukar ju be våra gäster att ge en check yourself till egentligen vem de vill. Du har ju lejt väldigt mycket sanning här idag.
Massa checks här men, redan. Så.
Det är den.
Scenen är din.
Bara för att klara en sak innan jag svarar på det.
Mm.
När det kommer till allt sånt här.
Mm.
Jag dömer ingen på andra sidan så att säga.
Mm.
För att nummer ett, det här är en värld av makt. Det är det som är spelreglerna. Om det var omvända roller så tror inte jag att vi hade gjort någonting annorlunda. Det finns inget inneboende omoraliskt hos de som har gjort det här. Vi skulle gjort exakt samma sak. Det vi behöver göra är att sluta vänta på att de ska ge tillbaka det. För att det är aldrig någon annan som ger såna här saker.
Jajamän.
Alla har alltid tagit det. Sen har de lyckats bygga upp en värld nu där de låtsas som att det är världsfred. Så därför får ingen ta tillbaka det.
Exakt.
Men sanningen är att, som jag sa innan, det pågår krig, ekonomisk krig. Och vi måste börja ge oss in i det.
Exakt.
Vi måste sluta sträcka ut händerna och vi måste börja höja våra nävar istället.
Ja.
Mm.
Men... Så egentligen med det så kanske check yourself, gå till oss. Check yourself, gå till oss apropå kulturen. Check yourself, gå till oss för att vi ska sluta be om nåd.
Mm.
Och börja och inte heller begära makt. Ingen kommer göra det, vi ska börja ta makt. Och det enda sättet med, vi kommer göra det som ni säger, kunskap, ekonomi. Och med det kanske vi kan skaffa lite militärmakt också.
Låtar. Sista låtar. Frågan. Vad är på repeat hos dig just nu?
Jag tror han är nya zeeländare.
Mm-hmm.
Tix heter han. Och låten heter Here Before.
Mm.
Akustisk soul-låt.
Typ.
Falling through these branches, I'm praying you got answers.
Ja, den här veckan har jag haft, alltså jag har haft så jävla tuffa dagar. Det har varit tufft. Så jag har faktiskt haft en Anna Dias låt på repeat som heter Det löser sig.
Det löser sig. Det löser sig mitt hjärta, jag tar hand om dig. Allt för dig. Allt för dig.
Anna Dias är jävla
bra.
Sån jävla låtskrivare alltså.
Mm. Verkligen.
Brandon.
Aha. Pop Smoke. Dior.
When he raised the pulse, she liked the way I heard. When I walk in the spot, thought he owed me. Bike the club, niggas know that I'm paid. I got the question to you.
Rough den här veckan.
Det är alltid
jag. Det är så mycket att
det är det. Verkligen. Ibland är du såhär jätteemotionell. Ibland bara okay.
I feel you. Det finns bara antingen eller också. I love you, baby. Det finns inget mellan. Two settings.
Jag älskar det.
Min den här veckan är Justine Sky, Know Myself.
Nice. Ja, men alltså otroligt stort tack Marvin, vilket jäkla samtal. Jag hoppas att ni som lyssnar har njutit lika mycket som oss, för det har varit
knowledge.
Verkligen.
Tack själv.
Väldigt mycket kunskap.
Jättebra. Väldigt fint att höra på det.
Jag hoppas inte var jobbigt att lyssna på, för absolut. Ibland så blir man
nej.
Up in arms över såna här frågor.
Pedagogisk, kunnig och ödmjuk och ärligt.
Inspirerande.
Ja, jag har bara landat i, du måste komma tillbaka. Det här måste vara typ
så här. Man får stor tur när man sitter och flyger iväg.
Det är så vi jobbar. Vi är sugen och sen bara...
Kan inte jag bara få komma då varje gång ni spelar in sista 5 minuterna så kan ni bara säga såna här saker.
Absolut, du har sett det står där utan. Vänta på peppen. Ja, men stort tack. Och vi ses snart igen.
Förhoppningsvis gör vi det
jättesnart.
Tack snälla.
Tack
snälla.
Tack själva.
Hej
då.
Bye bye.
Checkpoint.
Med mig, Brandon och...
Your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Ses. Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.